torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast. Välkomna till Filip och Fredriks podcast, ett avsnitt som kommer att produceras under en så kallad inandning, för utandningen som följer de följande dagarna kommer att ske i Alla mot alla studion när du flyger hem till Stockholm. Vi kommer då hela torsdag, fredag, söndag, måndag, hela veckan nu ägna oss åt den här favoritsysselsättningen att vara i Värtahamnen och spela in programmet Alla mot alla. Ni kommer väldigt gärna dit förstås om ni vill sitta i publiken. Det är kul, man får se massa extra material, grova skämt om deltagare som måste klippas bort och så vidare. Gå in på allamotalla.com/publik och anmäl er om ni vill komma dit. Vi spelar in hela dagarna. Det blir väldigt, väldigt kul och ni är välkomna dit.
Det är okej att skolka från skolan, kan vi också säga.
Ja, eller från jobbet.
Mest plats på de inspelningarna som sker då klockan 2 exempelvis, och 6 kanske, till och med någon inspelning 10, klockan 10.
Ska vi inte tala om på
morgonen. Så att, det är bara att köra på det. Men nu är podden igång, Fredrik. Jag tänkte att jag tar kommando här.
Tar du en taktpinne?
Jag ska erbjuda dig, eller jag ska berätta om epilogen av det som var min lilla korta semester i Mexiko. Förra veckan så pratade jag ju om Mexiko lite grann och vi försökte placera Mexiko i någon slags kontext.
Fördomsgeografi.
Ja, precis, precis på fördomsgeografikartan. Vad är Mexiko? Nu ska jag prata om någonting som jag tror är mer universellt, men som utspelade sig i Mexiko, men som antagligen utspelar sig på massa andra ställen. Detta ska jag prata om, och sen är min förhoppning då att du i realtid kan skapa en vacker och tydlig förklaringsmodell till varför det här händer just nu.
Kul! Jag ligger i de mentala startblocken med den mentala ammoniaken uppdragen långt upp i näsan, och så är jag så jävla beredd på den här utmaningen då, att ta mig an.
Jag tycker att det var väldigt intressant som när du förra veckan pratade då bland annat om det här att du hade sett någonting på Netflix där det stod att this is not based on true events, eftersom det är så mycket idag som är based on true events. Du såg någonting där som sen visade sig vara att du kanske inte såg en trend, utan det här var Netflix sätt att försöka friskriva sig då från anklagelser om att en serie då bygger på saker som en viss kristen sekt eller vad fan det är hävdar inte stämmer.
Kan vara så, men det kan också vara så att Netflix via sina algoritmer kan då spå i framtiden att folk håller på att tröttna på sanna historier och därför då lyfter fram faktumet att det är...
Men jag älskar ju att du lyfter fram det som en teori, men jag kan också älska när det kommer en förklaring så att du inte att någon slår dig på fingrarna, för den är alltjämt bra, men ja, så kan det kanske vara i det här fallet. Det är ju det som är det underbara med den här podden, att plötsligt sitter det någon jävel som översätter Netflix-serier och tar ett kort break i översättandet för att lyssna på podd och sen hör direkt av
till
sig
mailen podcast@podfm.com och tillrättavisar oss.
Det är fantastiskt.
Ja, det är underbart.
Det är helt otroligt tycker jag att det är på det viset. Säkert finns det någon som kan säga något om det som jag kort ska berätta om. Jag var i Tulum då, eller Tulum eller vad fan det heter. Södra Mexiko. Jag har fan rest runt i det där landet jävligt mycket nu.
Det vill du ha sagt.
Kommer fortsätta göra det. Mexiko ligger mig varmt om hjärtat. Det här är då mot den karibiska kusten, det är ganska nära Kuba och så vidare. Jag var där för 12 år sedan. Då var det alltjämt en så kallad hidden gem.
Ett så kallat smultronställe.
Ja, men det är ju hidden. Ett smultronställe behöver väl inte vara hidden. Du kan väl ha så att säga
ett svampställe snarare.
Ja, precis, ett hemligt svampställe är det väl.
Det finns kanske inga hemliga smultronställen. Smultronställen är man alltid offentlig med, men det borde, folk använder ju väldigt ofta uttrycket det här är ett riktigt smultronställe. Orsa, eller du vet, så här, Trosa, ett riktigt smultronställe. Men man hör aldrig någon använda svampställe om platser man gillar att åka till som inte,
ja, men det är en stor skillnad, för att ett smultronställe kan ju vara din tv-soffa där hemma.
Jag vet, men jag tycker bara att svampställe skulle då kunna ge sig in i den svenska vokabulären på ett vardagligt sätt då, men att då symbolisera ställen man älskar att åka till men som man inte berättar om.
Exakt. Vad
ska du åka på semester i vinter? Jag ska åka till ett riktigt svampställe. Ja, vad ligger det? Men det kan jag ju inte säga, det är ett svampställe har jag sagt.
Jag ser någonting här som skulle kanske kunna bli tv-program. Du minns när för några år sedan så kom det tv-program där då icke, antar jag, så framgångsrika trollkarlar började avslöja hur tricken gick till. Och genom att göra det så gick de emot all liksom den oskrivna lagen inom magikervärlden.
Gud ja, det är ett nästan lika stort svek mot sin yrkeskår som det skulle vara om typ psykologer skulle göra ett program där de berättar om sina patienters då, innersta hemligheter och bara outar folk. Det skulle vara grövre givetvis.
Ja, eller att någon avslöjar psykologers bluff. Ja, så här det. Säger de bara.
Jag vet, men jag säger bara att det är next level av psykologer och säga, jag har ju en patient vad som heter Yvonne Eriksson. Hon drömmer ju om.
Ja, precis. Men den är inte riktigt klockren den parallellen, kan jag tycka.
Nej, jag säger bara till next level.
För det här handlar om att avslöja på ett annat sätt. Jag tänker bara att om man skulle göra ett program där Sveriges bästa svampställen avslöjas.
Men menar du då svampställen, bokstavligt talat, att det är ställen i skogar där det växer mycket svamp? Eller menar du då hemliga turister? Liksom?
Nej, där det är så att du vet, man gör någon slags undercover-verksamhet. Man frågar folk och säger, jag skulle aldrig gå till ditt svampställe. Men var ligger det? En lång process. Och sen gör man då ett tv-program där man filmar, titta. Det här är koordinaterna. Och så förstör man.
Men då menar du bokstavligt talat svamp?
Ja, bokstavligt talat svamp. Gud, ja. Det är ändå en folkrörelse där med svampplockning. Folk skulle bli vansinniga om man säger, du vet, så här, precis utanför Oxelösund, här har ni koordinaterna. Här brukar familjen Johan.
Ja, men det är ju en jättebra, det är ju snarare en app kanske, att man kan då köpa in sig svindyrt medlemskap, 9900 spänn per år, så får du då tillgång till koordinaterna för de här drömsvampställena. Kontinuerliga uppdateringar kanske också, där det liksom är.
Förstår du hur vansinniga folk skulle bli? Om du vet, det skulle kunna bli hat mellan grannarna. Är det ni som har sagt att det här är drömsvampställen?
Vem har läckt?
Ja, men det är någonting i det. Svampställen är... Jag kan liksom förstå det, men jag kan också liksom roas och skratta åt det här, att det är någonting man hymlar inte med. Det är något man håller för sig själv.
Ja, men jag kan också förstå frustrationen hos en riktig svampräv som har ägnat liksom ett liv, ackumulerade erfarenheter, kunskap, åkt runt i landet, känt av väder och vind, hittar ett drömsvampställe. Mm, det här förtjänar jag. Det här är 30 år av arbete som då betalar
sig. Du vet att svampställena går i generationer ofta.
Det går i arv, jag kan tänka mig det. Men då, när folk då som är nybörjare springer in, någon jävla Martin Björk ger sig ut i skogen och hittar ett drömsvampställe som aldrig ens har brytt sig tidigare.
Vet, nej, men plötsligt är det liksom så här, du kommer dit och alltid varit ensam med, då är det 30 pers som är där och plockar svamp.
Ja. Ja, men jag förstår sannoliken i någon mån protektionismen.
Ja, det kan jag också göra. Du kan också förstå.
Det är värre än Palestina-konflikten på sitt
den
sätt.
Den provokationen är också spännande, kan jag tänka mig. Men det är när man gör då skulle ägna sig åt barnslig tv.
Men du vet, det är också så här, det dåda kameran på så sätt att nu är Ove här ute. Nu följer vi efter Ove. Ove tror att han nu är på väg till sitt hemliga svampställe. När Ove nu goda han ro plockar fram korgen, sätter sig på en stubb och tittar ut över sitt kungarike av trattisar.
Det är lika mycket folk som på en Swedish House Mafia-koncern.
Ja, men precis, då väller det från alla håll, så kommer in liksom aningslösa influencers och liksom glada Instagram-profiler som bara väller fram. Tjenare Ove, nu är vi här. Vi sänder live på Insta. Ja, det är kul.
Det finns något i det. Men detta var då Tulum länge. Och jag väljer då att boka in mig på ett dyrt hotell. För jag känner att jag förtjänar det. Och där är det då inte riktigt lika mycket folk. Men jag inser snart att människorna som är här irriterar mig. Mm, ja. Det har hänt förut.
Ja.
Det har även hänt dig.
Ja, gud.
Men det är så mycket rökelse när vi checkar in. Det är liksom en rökmaskin. Det är som går in på disco. Om nu disco.
Men så jag får en bild klar. Det här är då liksom lite, det går lite åt hippie-hållet.
Ja, det visste jag ju inte riktigt.
Att det ska vara en sån jävla tydlig hippie-markör, denna rökelse. Jag begriper, för jag minns första gången jag kom i kontakt med rökelse, så kände jag, det här kanske har någonting. Det luktar på ett sätt jag inte är van vid.
Men det måste ju blivit kört av banan när doftljusen fick fäste.
Ja, så kanske det är faktiskt, ja. Gwyneth Paltrow har nu gett ut ett doftljus som doftar som hennes vagina. Undrar om det ändå kanske är början till slutet för doftljusen ändå, att det börjar bli för långsökt nu.
Ja, men jag kommer ihåg när det kom parfym som luktade som en tvättstuga och sånt där. Och gin och tonic och så här. Ja, men de dansar väl ofta en sommar, den typen av dofter. Sen kanske
det
ändå...
där är också ett PR-trick för folk att gå in på hennes Goop-sida då, där hon säljer alla de här grejerna, givetvis. Folk vill gå in och se ett doftljus som doftar som hennes vagina. För på något sätt ska de bli kanske uppkåtade av detta. Jag vet inte. Eller fascinerade.
Ja, något sånt kanske, ja. Det är. Ja, men, då, men du, det är så mycket när man checkar in. Så, och jag tänker så här, kommer man lukta rök nu?
Ja, men det är en sak. Vem tar beslutet ändå? Det är 2019/2020. Nu har vi en hotellobby. Vad vill vi skicka för signal till folk som kommer hit? Ja, det är inte så mycket droppings. De flesta har ju bokat på nätet eller innan. De kommer hit. De kommer inte vända i dörren för att det doftar rökelse. Men det är en sån tydlig ändå klisché.
Ja, men det stod någon liksom underbetald I entrén står det någon underbetald stackare och liksom öser ner såna här rökelsebitar i någon liksom stor jävla skål. Så man går igenom där, vad fan är jag på väg in? Det är ungefär som du vet här, det fanns något program som hette Sikta mot stjärnorna en gång i tiden, tror jag. Då Lasse Holm som var programledare sa, och nu kommer
det. Det var liksom lite programmet som tog rökmaskinen till Sverige. Kanske.
Ja, men det var liksom det här. Först ser man då Jessica Karlsson från Kiruna. Hon älskar Dolly Parton, så här ser hon ut. Men nu har vi gjort om henne. Hon ska vara Dolly Parton. Och sen så här, ser man på scenen, så finns det då en ingång mot scenen som är helt rökfylld.
Ja, alltså jag minns detta väldigt väl, för det kanske hade funnits
bra använt.
Ja, men det kanske hade funnits rökmaskiner tidigare i det här landet, men inga, på samma sätt som Carola liksom tog vindmaskinen till Sverige på något sätt med Fångad av en stormvind 1991 kanske. I samma veva så kom rökmaskiner. Det känns som att svensk entertainment tog flera liksom flera evolutionssteg i början på 90-talet med rökmaskiner och vindmaskiner, att fan, nu måste vi notcha upp det här hållet.
Och det är lite den känslan då när jag kliver in då på det här hotellet.
Det känns som att du kliver rakt in i Sikta mot stjärnorna, fast det doftar.
Ja, men tanken är väl, nu måste jag, för att komma fram till receptionen, måste jag ta mig igenom rökelsemolnet. Och när jag har då tagit igenom i rökelsemolnet, så har jag förvandlats från den cyniske stressade Filip till någon annan bohem.
En mottaglig nedvarvad jävel. Men tror du människorna då som tar beslutet, här ska det dofta rökelse, att det då det spelar på knappar hos turister som gör att de inte är kanske så cyniska som du är, utan de känner nu har man verkligen rest bort, hör du. Och säger man till sin partner, nu är vi verkligen någon annanstans, nu är man redo att varva ner.
Ja, och det är svårt, man vill kanske liksom inte pissa på det heller, då får väl folk tycka det, men det passar ju inte.
Nej,
mig.
Nej, men att röka sig fortfarande har den effekten på folk är överraskande.
Det hade varit roligt om jag hade gått fram och liksom kört någon liksom cerebralt resonemang om liksom rökelsens död när doftljuset kom och så vidare.
Ja, it was passed by the scented candle. Men det är också någonting att du skulle också kunna ifrågasätta hela klischéfaktorn av alltihopa. Vill ni verkligen vara den här klischén?
Jo, men lyssna på det här då, lyssna på det här. Helt i linje med rökelsen är då att jag direkt, som jag gör, frågar what's the password for wifi? Det gillar de ju knappt, det är första jag frågar. Då säger de it's I am so relaxed.
Är du skämtar med mig?
Nej!
Åh, fy fan vad speciellt. Undra ändå, min farfar var ju känd för då, du kallar honom alltid tyrannen, han hade väldigt häftigt humör, det hade han. Förr i tiden då så åkte de ju på chartersemester via en katalog. Man fick en vinkatalog hem, man öppnade den och så ser man då liksom så här 4 eller 5 stjärnor eller så här vingsymboler, markiser eller vad fan de hade. Och så här ser rummet ut. Så bokade folk charter jämt för. Så kommer man ner till hotellet, om man då inte har fått exakt det rummet man har sett på bilden eller den utsikten de hintar om i katalogen, ja då blir man besviken. Det var ett klischéart.
Ja, men det hände oss. Exakt, det hände oss.
Jo, men jag ska bara säga så. Min farmor då, alltid, hon, när så fort de då gick upp i rummet och så ser de hur rummet ser ut, det är alltid någon som visar rummet, så här ska ni bo, då lämnade hon alltid rummet och väntade utanför, lite grann som en tandläkare som lämnar rummet när man sätter igång en röntgenapparat, så man inte ska vara i samma rum som det där. Man bara väntar utanför till det här beep har låt, så kan man gå in igen. För hon visste att nu kommer farfar då skälla ut den här stackars personalen som har följt med på rummet efter noter till han får rummet som de har hintat om i katalogen.
Ja, men exakt. Och jag kände också, när vi hade tittat på ett rum då online, frågat 9 gånger. So our room is the room I now see on the picture. Yes, 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 sir. Sen får vi då ett helt annat rum med liksom inga, typ inga fönster, inget solinsläpp och så vidare. Jättejobbigt, de bytte efter 3 dagar oss till ett annat rum. Det var väl inte hela världen.
Det är lite grann så när jag kommer till första New York-resan med min fru. Hon var inte min fru då, och jag ville hemskt gärna bo i rum 317 typ i Washington Square Park Hotel, för där hade jag hört att Bob Dylan och Joan Baez, låtskrivaren och artisten, hade bott 1964. Det var väldigt viktigt för mig att läsa det här. Det där rummet vi har bott på, tänk att de har bott där, nu bor jag här, nu har jag kommit någonstans i världen. Så checkar jag in med min då ännu inte hårt prövade fru. Men det här är ju någonstans motsatt grej. Jag säger,
ni hade väl inte, hade ni varit tillsammans, ni hade väl inte varit tillsammans så länge?
Kanske ett halvår, det var första utlandsresa typ. Och jag säger då, när jag checkar in på hotellet, så did I get room 317? Och hon tittar väldigt brytt på mig, den här liksom människan bakom desken då, receptionisten. Så jag, yeah, may I ask why you wanted that particular room? Well, it's a long story, I don't want to get into it. Så får vi det här rummet, och det är liksom, det är det sämsta hotellrummet i New York. Det finns på riktigt då ett litet fönster, och på riktigt är det en tegelmur 2 decimeter utanför glas. Det finns ingenting där. Och min fru är ju väldigt, ändå inte jättenöjd med detta. Och jag försöker förklara för henne, det är liksom inom de här väggarna så fanns Bob Dylan, John Baez, de satt, han kanske skrev Chimes of Freedom här inne. Det är liksom inte klokt, nu är vi i det här rummet. Det följer på döva öron. Och sen när jag då går ut Och receptionisten, hon har liksom aldrig hört talas om den.
Hon är glad att ett rum hon aldrig någonsin kan så här sälja.
Det här är ett rum som folk blir, hon blir utskälld för att folk får det här rummet. Jag har aktivt sökt upp det här rummet. Och när jag då säger efter ett par dagar in i vistelsen, well, John Baez and Bob Dylan lived there. Hon bara säger, I never heard of that to be honest sir. Så det, den isande känslan nådde mig då. Att det kanske ändå inte stämde detta. Jag har då frivilligt sökt upp ett rum som ingen vill ha.
Det är problematisk turism det där. Att du, det finns ju samma sak i Joshua Tree. Så kan man ju sova i rummet där den inte så världskände Graham Parsons då dog väl i en överdos.
Cancerartisten, ja precis. Han dog av en överdos och det lärde jag mig någonting när jag läste en bok om honom. Två fascinerande saker. Det ena är att de försökte återuppliva honom genom att köra in iskuber i röven på honom. För det ska man tydligen göra då. Ett bra tips för poddlyssnare då, som då någon gång befinner sig i samma rum. Antingen har man en adrenalinspruta som i Pulp Fiction som man bara dunkar ner i hjärtat. Eller så proppar man upp iskuber i röven på den som får en överdos. För då kan man få då en adrenalinchock av något slag och vakna upp. Det gjorde inte han. Sen tog hans bästa kompis Phil ut Graham Parsons kropp i öknen och brände honom på bål. För det trodde han att Graham Parsons skulle vilja. Och kroppen var så fylld av droger och alkohol att den nästan själv antände. Den brann upp på typ 20 sekunder enligt myt.
Ja, och hans rum då på det här hotellet som heter Joshua Tree Motel eller någonting är ikoniskt. Jag var där, jag tittade in i det, jag skulle inte sova där, men tänkte jag, det var ganska nyligen, så tänkte jag, ja, det är en speciell typ av turism. Det är svårt att känna. Jag menar, när du och jag gick runt i Dallas och var patetiska och försökte lösa liksom Kennedy-mordet, men då kände man ändå när man var uppe i rummet där då Lee Harvey Oswald hade stått och skjutit Kennedy, då det känns på något sätt. Det är på riktigt.
Ja, men det är en väldigt flyktig känsla i ett rum utan utsikt och försöka övertyga sin nya flickvän också. Ja, jag förstår att du är lite besviken, men förstå. Jag vet att du inte gillar Dylan, John Baez har du aldrig talat om, men förstå, de var här. De var här inne. Nej, det går inte.
Men, ja, och vi checkar in och vi får då fel rum, men efter några dagar får vi rätt rum. Det är inte liksom hela världen. Det som direkt, det man direkt känner är då att det här är något slags hotell där folk får liksom lajva att de är några slags hippies då under några dagar i en miljö som är väldigt på många sätt då patetisk med tanke på liksom I am so relaxed lösenordet.
Men jag kan tänka mig att kombon, att de två första intrycken man får när man kommer dit är att man går igenom ett målarrökelse. Ja, gillar man det, är man mottaglig för det, då tycker man att det är kanon. Så får man höra det här I am so relaxed, då ler man ju mot sin partner om man är på det sättet. Så för kanske 8 av 10 som kommer till det här hotellet, så är det här en liksom en win-win. Det är liksom ett kanonstart på vistelsen. Man blir jättemottaglig. Men om det kan skava igen om man är som du, för att inte tala om man är som jag, då skulle man i princip då kunna farfarvända i dörren nästan.
Ja, men, ja, men och precis. Och det som sker då är att vi går och käkar en lunch. Och på, vid den här lunchen så ser man att det är väldigt många då män i kaftaner som också har Rolex-klockor på armarna. Eller Armand Piguet-klockor för 1,5 miljon. Kvinnorna då också samma typ av klockor med, och de har då kanske inte kaftan, men de har, du vet, små band runt håret. Håret är liksom sådär platttångat. Och så har de massa glitter i ansiktet. De liksom försöker se ut som om det är Woodstock.
Ja, men det är någon slags instant hippie. Det är som att man liksom såhär snabb kaffe. Man slänger ner lite kaffe i kokande vatten. Här slänger man ner liksom lite hippie-ingredienser. Och så blir man extra avspänd. Jag vet inte, sånt här tycker jag är spännande då. För funkar det så är det ju ändå bra. Om det är såhär, om det kan hjälpa till att liksom rökelse, konstigt password, man klär på sig såna här kläder och man blir lite mer avslappnad. Ja, men så bor man i en jävla hydda. Ja, men så, om det hjälper, ja, kanske är det då bra. Men det kan ju också bli nästan ett stresspåslag av att gå och notera alla de här tecknen som du förmodligen gör och då kunna känna, vad fan, really?
Men det ska också sägas, alltså, det här är någonting som har själva fundamentet för vår karriär. Jag blir ju inte irriterad på ett sätt att jag känner, här vill jag, nu vill jag dra, men jag fascineras väl snarare av människors platthet och roas av det och konsumerar det. Och det är ju liksom people watching deluxe under de här 5 dagarna. Mm. Och för det är samtidigt då ryska kvinnor också som då klädda i de här liksom långa, du vet, det är väl inte kaftaner, men du vet, tunna klänningar, strandklänningar, och så deras ryska män då som har tvingats på sån kaftan, samtidigt som de står på riktigt och vaskar då Dom Perignon champagner, bara sprutar rätt ut. Jag och Agnes hade satt satt oss vid ett bord. Då sprutar han liksom Dom Pérignon bak. Vi har precis anlett, vi har flugit hela natten. Sprutar Dom Pérignon bakåt mot vårt bord då. Så vi blir fyllda av Dom Pérignon.
Det är lite grann som när konstnären Damien Hirst tog in på Soho Grand i New York och valde taksviten och köpte en vattenmelon som han stod och höll i händerna länge när han höll ett tal för människorna som han ordnade en fest för på det här penthouse, på takterrassen. Står och håller den här vattenmelonen i handen jättelänge. Alla som lyssnar på talet undrar, vad ska han göra med vattenmelonen? Sen bara tar han den allt vad han pallar och kastar den över sitt huvud bakåt, rakt ner på gatan, utan en aning om var den kommer att landa. Bara för att liksom säga, ja, chansen är ändå rätt liten att den träffar någon. Det är lite samma oförsiktighet.
Det får man ge Damien Hirst. Det var när Damien Hirst var cool en gång i tiden. Men, ja, men det här skedde och på lunchen och man sitter och det är något fascinerande. Och alla är så jävla snygga också. Det känns som att de har kommit dit. Och den här veckan ska man då få live att man är en, liksom en vacker hippie i en miljö som känns hippie men där allt är svindyrt. Alla kvinnor har så här stringbikinis, de är skitsnygga, männen är så jävla tajta, kukvena står som spön i backen. Vi hade kommit fram någon kille och snackade på oss. Han har så här...
Det skulle kunna stå i broschyren om man lockas av sånt. Kukven står som spön i backen.
Ja, men extremt någonstans här knullig och gruppsexkompatibel, du vet, känsla på hela stället.
Jag måste ändå säga kukve, för ni som inte vet vad det är, alltså det här muskulaturen som gör den väldigt definierade magmuskulaturen som gör att magmusklerna pekar neråt mot könet som ett V. Det finns ju teorin även fitt V.
Aldrig bättre illustrerat. Eller om man vill se ett kukve, uppleva ett kukve då, inte live men på bild, då kan man då naturligtvis googla fram bilden på D'Angelo på hans mycket hyllade, jag vet inte om det är debutalbum, vilket album är det?
Untitled video, där är det.
Aj, nu ser jag att det finns massa olika D'Angelo-bilder med kukve. Det är bara googla D'Angelo så får ni kukvet. Punkt.
Ja,
slut.
Men jag ska säga, i videon till då Untitled, det är inte, det är liksom kukvenas kukve.
Så. Ja, så är det. Det var där det då...
Och även här då står kukven som D'Angelo kukven som spön i backen.
Ja, men det som är fascinerande, det kom fram någon kille och sa welcome to the hotel. Han var liksom hög som alla andra var också, självklart. Folk hade liksom så här, små, det såg ut som... Det var något som är köpt på en hälsokostaffär, men jag tror inte det var köpt på en hälsokostaffär. Jag tror det var, måste ha varit LSD eller något. De droppade i munnen med en liten pipett under lunchen och sen satt de mitt emot varandra och sov.
Det kan inte ha varit LSD, det måste ju ha varit någon jävla tranquilizer då. Men fan, droppar LSD literally?
Ja, men inte vet jag som börjar musiken och sådär. Skitsamma vad det är, jag vet inte vad det var. Men och så kommer en kille fram, han har speedos, de är ju små i grunden. Men sen har han liksom vikt ner dem ytterligare som är minimala för att då framhäva det här kukbet. Han har också långt hår, någon slags liksom Greystoke look såklart. Och verkar, känns nästan som man är utplacerad, du vet att man, det är ungefär som du vet när de spelar det här spelet på Drottninggatan i Stockholm, tre burkar, var någonstans ligger tärningen, gissar man rätt så vinner man pengar.
Och
det är väl sagt då att de som står och spelar där är utplacerade av mannen som också sköter själva liksom spelet.
Du menar människorna som står runt människan med korttricken eller vad det nu är, tärningen, statister som står runt omkring för att då, nothing draws a crowd like a crowd.
Ja, men exakt. Och när han,
ingenting lockar till folk som...
Ja, och när man då ser kukv-mannen så lockas man då till att beställa de här tjänsterna eller de här aktiviteterna som erbjuds på det här hotellet. De har liksom olika tält då där olika teman. Det finns någonting att man ska revigorating kakao upplevelse och massa annat. Sen ser jag då att det finns tre eller fyra kurser som är liksom, eller workshops fokuserade på sex. Detta är väldigt fascinerande naturligtvis, eller jag tycker det.
Men okej, så det jag måste ändå säga, för det har jag har bott på en massa hotell i mina dagar och det är alltid såna här olika liksom aktiviteter, men det kan ju vara oskuldsfullare slaget, och jag bor ju mycket på barnhotell också, men att det är vattengympa, det är yoga givetvis, det kan vara liksom danskurser eller sånt där, men det här är alltså explicit handlar om sex här.
Ja, men det fanns en som heter The Alchemy of Orgasms bland annat då.
Okej. Vad fan gick det?
Men och så ser jag de här presentationerna av de här människorna då, och de är så jävla allmänt hållna då, någon kvinna, jag vet fan vad hon hette, någonting Lisa, låt säga att hon heter Lisa Williams. Där det står she has a lot of international experience. Mm. Punkt.
Ja,
vad är det?
Hon har mellanlandat i Kanada.
Ja, men vet så. Sen så går jag vidare och sen så, Find the Inner Pleasure heter den kurs. Och då ser jag, det är kukvemannen som håller i den här kursen.
Kukvemannen har hittat sitt inre pleasure, därför kan han också bjuda världen då på sitt yttre pleasure.
Ja, men då tänkte jag, för poddens skull måste jag testa det här. Samtidigt som jag också tänkte så här, men vadå, tänk om han nu kan lära mig eller på något sätt instruera mig till att liksom uppleva en högre sexuell njutning. Det vore ju, vadå, det vore väl fantastiskt om det nu var så.
Ja, och om du sen kan föra det vidare gratis till alla dessa poddlyssnare.
Ja, och till dig. Men du vet, det, så här, det hade varit otrolig känsla. Man bara, vad i helvete. Men framförallt så tänker jag, det där är ju givetvis en scam, men jag måste gå dit. Så den sista dagen av resan har han då sin kurs uppe i ett träd. Jag går dit och det här är då...
Vadå uppe? De har byggt en koja där uppe?
Ja, exakt. Och det här är då male only. För antar jag för att vi ska kunna vara då avslappnade. Och vad det handlar om är att man med olika oljor ska kunna då uppleva en starkare orgasm.
Själv eller med sin partner?
Med sin partner givetvis. Men det är väl framförallt då riktat mot att jag som man ska kunna uppleva något annat. Om jag då smörjer in mig själv med vissa oljor som det givetvis den här mannen då säljer också.
I sitt träd.
Det är en workshop som ska pågå en timme mellan 17.30 och 18.30. Jag går dit, känner mig lycklig ändå för att jag ska få vara med om detta. Kommer in.
Jag är lycklig så du sjunger om det.
Ja, men det är, när jag kommer dit, det är då en diger, eller diger och diger. Vi är ju sex pers. Men det är inte så många som får plats heller i det här trädet. Och så... Och han sitter ju där.
Han är det ett feltänk av kukvemannen då att han har satt i det där i en koja för att inte få plats med människor? Det kanske inte är mer efterfrågan än så heller.
Nej, men det finns väl någonting. Det är ju lättare att gå på meditation och så. Det är väl någonting. När man kommer in där så känns det ju som att man är ett uselt knull med dåligt självförtroende.
Ja, och då vill man kanske inte skylta med det inför liksom 6000 människor på Yankee Stadium.
Nej, man kanske inte ens vill skylta för sin partner med att nu ska jag iväg på det här för jag vill bli ett bättre knull. Mm. Men jag kommer in dit och det är liksom en del kaftaner och det är någon tysk och det är någon liksom...
Tror du att kukvemannen har tystnadsplikt?
Nej, men vad ska han göra med den? Jag vet inte. Han lyssnar inte på podden, så att säga.
Det... Nej, men jag tänker, låt säga att Chris Martin kommer dit, så att säga. Det, då skulle han ju ändå kunna få reda på saker.
Man är liksom som en kliché, den här mannen, för hur en man som ska prata om att hitta ny njutning
via oljor i hans
ja,
träd.
Och man vet att han knullar ju så sjukt mycket så det är något sinnessjukt hur mycket han såklart. Han är väl liksom en, det här är väl en sexmissbrukare som har hittat ett verktyg till att få knulla ännu mer, kan jag tänka mig då.
Ja, och det kan ju sluta illa för honom givetvis. Men egentligen så är han väl då alltså som en vingreseledare på 80-talet. De låg väl som varje vecka kom det ett nytt last med turister.
Ja, han är ju kom Ted Åström-karaktären som är då reseledaren nummer uno, va? I sällskapsresan.
Men var han den knullig av dem? Eller var han den stressade som ville att det skulle få gå ihop och funka alltihop?
Jag vet inte, men han var ju liksom, han höll ju, han pratade i micken och var lite sexy och han...
Jo, men hade han inte ett logistikansvar som plågade honom också?
Precis, men han var ju kuk, den filmens kukve-man, även om han inte hade ett kukve.
Nej, det hade han fan inte.
Det var otroligt någon gång vi hade, när Ted Åström började berätta för oss.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer så man vet att man får bra kvalitet på plaggen och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Hörde någon intervju i Breaking News om sina sexuella eskapader och så säger både du och jag, det där är ju kanon, det här
just det.
Ted, det är ju liksom, det här är ju explosionsartat material. Och sen i sista sekund ångrar han sig efter att först ha sagt, jag ska berätta om allt. Och sen precis när liksom vignetten går igång säger han, ni får inte ställa en fråga om det där. Det var en stor besvikelse.
Nej, det var en jävla besvikelse.
Men jag går in dit och så pratar han med en sån jävla lugn, att självklart rökelsen är på. Och så är det så här ljud, det är ding, ding.
Han har någon slags gång-gång-variant.
Ja, så frågar han, guys, when was the last time you had sex? Ja, du vet, man räcker upp handen och så går det laget runt och så berättar man, ja, that was that day, och du vet, så här. Och så tittar han på den, did you enjoy it? Ja, så säger man, yeah, sure.
Vad jag skulle vara obekväm
i. Sure, I did. Fy
satan, vad obekväm jag skulle vara.
Sure, I did. Och så säger han, you know what? You could have enjoyed it so much more. And that's why we're here today. Men problemet med mig, jag sitter där, det är inte så att jag liksom går och tänker på att jag måste njuta mer, men det finns ju någon, naturligtvis, man lyssnar ju.
Ja, det är klart man gör.
Men det... och så plockar han fram då tre produkter. De känns inte som liksom ett Gwyneth Paltrow doftljus. Det är ingen logga, utan de ser, du förstår, det ser ut som de gamla kärl. Du förstår.
Det ser ut som någonting han liksom har i någon, han har gått i någon shaman i liksom i djungeln som har kokat ihop en häxbrygd bara för att du ska kunna uppleva mer njutning. Det här går inte att köpa någon annanstans. Det här är inte kommersiellt på något sätt. Det här är en brygd.
Så drar han det här kärlet under allas våras näsor. Han liksom går förbi oss och så suger man in det. Det känns någon jävla lavendeldoft då. Okej. Det luktar ju gott. Ja, men så berättar han då om vikten. Det här är ju sen det blir lite sånt liksom antiklimax, om vikten av att då man smörjer in sig i flera timmar innan, för det finns en så här afrodisiak då dimension i det här som gör
man smörjer in sig själv och sin partner, eller bara sig själv.
Alltså, pratar inte så mycket om partnerna, utan det var väldigt riktat mot att, men jag antar att om
men
jag
det, kan det här vara någon slags lyxrunkkurs egentligen då, att om även för människor då som är singlar eller som liksom hellre ägnar sig åt det. Jag minns ordet lyxrunk stod väl igenom när man fick höra att folk runkade med kondom. De vaskade, apropå de här ryssarna, de vaskade kondomer genom att då liksom onanera med kondom på för att liksom simulera då en större, vad ska man säga, realism i det inbillade samlaget, så att man kom i en kondom.
En mer sympatisk typ av vaskning ändå, får man väl lov att säga.
Sätt, kanske, men det är väl jävla resurslöseri ändå, får man ju säga. Men det här är då någon slags lyxrunk minus kondomen då. Lavendel lyxrunk.
Ja, det kan det väl säkert vara då. Men då menar han att man i flera timmar innan man har sex ska man då smörja in sig med det här, så att den här afrodisiaken börjar verka. Och han har då, som han sa, i åratal ute i djungeln där i Tulum tagit fram de här olika typerna av örter som har då...
Han jobbade som börsmäklare för 4 veckor sedan. Jag är säker på det.
Ja, det kan han absolut. Men det är liksom ett Nigeria-brev allt det här. Men jag sitter ju där och har betalat $100 för det här. Jag känner ju att jag är den mest skeptiska i sammanhanget då.
De andra sitter ändå då och tindrar mot honom, eller?
Ja, tindrar vet jag inte om de gör. Folk är på semester och lajvar väl då den här hippie-grejen och känner, sånt här måste jag väl göra då. givetvis. Och så känner den här då QQV-mannen, tänker han kommer nog sälja oljor då för flera hundra dollar där. Lätt jobbat. Och sen tar hotellet och en katt på 10% på det där. Han kör den andra delen rätt ner i fickan. Inga som helst momsredovisningar så långt ögat når.
Nej, det tror jag inte.
Enskilda firman QQV. Nej, men så sitter han och sen ska man då börja smörja in sig själv och så vidare. Jag känner, det är liksom ingenting. Det är som att gå på massage bara.
Och så, fast man masserar sig själv då helt enkelt.
Ja, precis, och in.
Det är ett dyrt sätt att gå på massage när man själv utför arbetet egentligen.
Ja. Men och sen så där och sen,
vilken otrolig affärsidé av honom, får jag ändå ge honom.
Ja, men så drog han då in, han skämtade ju till det ibland, för han sa också så här: "Nu tar ni oljan och så stoppar ni upp den mot ert anus och smörjer in, du vet, smörjer in anuset med det här." Jaha. Och alla tittar ju på varandra och sen kommer det, du vet, befriande skrattet från hans sida. "Ah, we're not gonna go that far, guys."
Som han har liksom bränt av 3000 gånger.
Ja, och kanske avväpnande. Får oss, ja,
kanske ska ändå vi ändå bara ge honom det. Det kan passera.
Men just det, och vad liksom hela säljpitchen var, är liksom: smörj in er med oljer så att ni själva känner en lukt. Då känner den här lukten från oljan, och den här lukten från oljan är då en afrodisiak. Och han menar då att när du är kåtare är det skönare att ha sex. Ja, så är det.
Mm. Ja, det satte du huvudet.
Men det är det jag menar, egentligen handlar det om, för att to reach bigger pleasure, och också så här: you deserve it. Mm. Have you got stressful lives, guys? Mm. Och då sitter jag också där och du vet, räcker upp handen som,
ja,
att
jag
sitter i skolan. Det är liksom som att sitta på en historielektion i Köping, Bullgymnasiet. Ja, visst, jag har stressful life. Always bring it. Have a few. Always bring it in your pocket. You never know when it's gonna happen. Bla bla bla. Och det här var det här, och sen liksom, och sen epilogen på detta var givetvis då att så här: "Now go back to your rooms." Och då hade man redan smörjt in sig då. Maybe a little detour, som man sa, take a walk on the beach, let those oil work your body. Och du vet, och sen skulle man då gå tillbaka till sitt rum, till sin tjej, och så skulle man då knulla, var tanken liksom. Jag smågarvar och kommer tillbaka, och du vet, vi garvar ju mest åt det här, för det blir inte den effekten som han då har utlovat, utan snarare är det ju att jag upprymt berättar om det här och om liksom den scam det faktiskt är. Mm. Och jag kan liksom inte se med de andra männen. Jag kommer, du och jag var ibland, upplevde något av det vidrigaste jag upplevt i hela mitt liv, och ibland känner jag att det där är en film vi borde ha gjort, eller en dokumentär. Vi är och spelar in, tror jag, 100 höjdare i Danmark, i Köpenhamn, för vi träffar dels en människa som har opererat in horn i pannan. Jag minns att du frågar: "Får man inte ont i huvudet?" Och han svarar:
"Nej, men vi säger så här, kan vi testa?" För det var otroligt. Han hade ju ändå horn som stack ut liksom 1,5 centimeter ur skallen. Så här, det där är inte tråkigt att göra detta on camera. Det är liksom, det är otroligt. Om du och jag skulle ha horn i trailern, riktiga horn, det är otroligt. Han säger: "Ja, det kan jag göra på er, det är inget problem." Fan vad kul, det här är ju någonting. Ja, men ni kommer att ha fruktansvärt huvudvärk i 6 månader efteråt. Det säger han i sista sekunden, när man i princip är redo.
Det är ett Rolls Royce pris att betala för att,
ja, vi var inte beredda att betala det. Vi hade liksom 4 till inspelningar att göra samma dag dessutom. Ska man då utföra dem och nästföljande dag med sin sprängande huvudvärk.
Ja, men också av en slump då. Vi träffade någon man som hade bra G med hägrar då, de här fåglarna. Ja, han var fantastisk.
Kan du prata med hägrar i en park i Köpenhamn?
Ja, men det var fantastiskt. Men sen av en slump när vi käkar lunch eller något, så ser vi någon kille som liksom springer fram och liksom på ett obehagligt sätt springer fram till då helt liksom random tjejer och frågar om de ska dejta. Och så ser man att det är någon kille bakom som pratar med den här killen via något liksom ljudsystem. Vi går fram och frågar, och det visar sig då att det är 2 killar, jag tror fan de var svenska, jag vet inte, som har då en kurs för killar som inte har haft det så lätt med tjejer, men utlovar då i den här kursen att man kommer bli en otrolig...
Det var någon slags spin egentligen på boken och filmatiseringen Cyrano de Bergerac egentligen, va?
Där... Ja, men då hade inte The Game kommit i samma veva?
Nej, men jag tror att det var typ... Ja, kanske kom det i samma veva, men i Cyrano så är ju då Steve Martin har väl en jättenäsa, har svårt att för tjejer men otroligt bra med ord, och han då tror jag pratar i snäckan på Gerard Depardieu som då ska limma på typ Andy McDowell. eller något sånt där. Och då styr henne, radiostyr henne, du ska säga det här nu, nu säger du det här och så vidare. Sen blir hon förstås kär då i Steve Martin istället med den här jättenäsan han har på sig. Men jag tror att det var ju...
Det såg man komma.
Det såg man verkligen komma. Men det här var ju lite samma sak, det vill säga att killen går fram till en tjej, ska vara charmig med henne.
Skulle de inte, de skulle fan inte försöka kyssa dem direkt. Nej,
det var så jävla obehagligt var det. Målet här är, du ska gå fram till främmande kvinnor på stan och få dem att hångla med dig inom en minut. Jag stackar med dig örat, jag kommer att guida dig rätt. Jävligt märkligt.
Ja, och sen så kommer jag ihåg att vi då fick följa med upp till den här lokalen de hade hyrt för det här enda målet, den här då svindyra kursen, kostade typ 100 000, där killar då under, jag tror det var 2 veckor, skulle utbilda sig till ladies men.
Ja, men det var ju hjärtskärande på så sätt. Det här var ju väldigt ensam, det var ju desperata människor detta. Det var ju jävligt sorgligt på så sätt.
Men jag fattade inte att vi inte riktigt följde upp det där och gjorde mer av det.
Ja, men det fanns något så jävla oskönt i de som höll.
Ja, men jag vet, men det hade ju varit en snacka om en bra dokumentär, ja, faktiskt. Eftersom det är också naturligtvis, de tar fasta på någonting som vi alla har känt ibland, naturligtvis.
Häftan, ja.
Och är du liksom lite extra sårbar där du plötsligt ser... Ja, men det här är lösningen. Det är väl som, du vet, när man drabbas av cancer och man söker...
Alternativa mediciner.
Alternativa mediciner för att det här ska funka. Bob Marley drog väl till Berlin,
ja,
på något
Steve
sätt.
Steve Jobs också, en massa märklig, även Andy Kaufman.
Ja, men massa sånt där. Det är lite samma sak här. Men det var en oerhört mörk stämning. Och QV-mannens workshop var ju inte lika
mörk. Men han känns
mörk.
Ju då, han känns ju mer shamanig på något sätt. Det känns,
och det är exakt det här jag ska komma till. Mm. För shamaner blir då allt vanligare. Jag har en god vän här i LA som var hemma hos mig och drack lite vin. Det blev ganska sent. Och så började jag prata om det jag faktiskt pratade om förra veckan. Liksom, problemet jag har med marijuana. Och att det är, liksom, det är något som plågar mig. För jag tror i grunden att jag skulle kunna bli en perfekt gräsrökare. Och jag tror i grunden att det skulle kunna förändra mitt liv. Jag tror att det skulle kunna förändra ditt liv också, eventuellt. Om man hittar rätt. Men så, you can't, Philip, no. You just got a microdose LSD.
Okej, det var hans lösning.
Ja, men det var ju han den här som, du vet, jag berättade väl om det. Jag vet inte om jag följde upp det, men det var i Vegas. Så gick han runt med liksom som en sån liten mintspray under hela Vegas-vitsen och bara sprutade i sig LSD. Då microdoses.
Som en liten munfräschör liksom spray då, helt enkelt. Fast han fick i sig lite LSD hela
tiden. Han tror att alla vill göra det. Han gick fram till mig och jag var ganska packad. Så jag så här, ska han spruta då? Sen blev jag då stoppad av min tjej som sa, men gör inte det, det är inte kul om hela den här Vegas-vistelsen förstörs. Han sa, han är belgare den här killen. Så han sa, it's very mild. Så gick han bort, du vet, till Agnes morsa, som ändå är, du vet, en morsa som har åkt med oss i Vegas, och frågade, han trodde att alla ville ha det.
Han är en slags LSD-spray-evangelist.
Nej, men du vet, det var som att gå runt på en fest med snittar, du vet, så här. Det är någon som vill ha en laxsnitt här. Men han hade noll lurskällning, eftersom han någonstans ville frälsa folk med det här. Men då visade det sig att min kompis som var hemma hos mig också nyligen då, han berättade att han mikrodoserar ju LSD. Mm. Och det ska man må jättebra av då, menar han. Det är som en mild känsla av välbehag då. Kanske stämmer, kanske inte stämmer, jag vet inte. Nu kommer man få mejl av folk som säger att detta är det farligaste som finns. Så kanske det är, men de här människorna jag känner, de lever ju åtminstone. Och då berättar han för mig att Philip, I should introduce you to this shaman, you know. He'll change your life. Ja, vi får se. Det kanske
är någonting med, var inte den norska prinsessan Märta Louise också som var ihop med Ari Ben förut, va?
Ja, hon har blivit tillsammans med en shaman, va, på något sätt.
Hon är ihop med en shaman också. Det är något shamanskt över det här tidevarvet.
Det var exakt, och det är här jag någonstans ska lämna över ord och audio till dig, inte bild.
Efter 40 minuter så ska jag komma.
Ja, men det kan vara, men det beklagar jag, men jag tycker ändå det har funnits visst innehåll som har varit värt att redovisa.
Nej, det är inte det jag säger. Jag vill bara säga att det är mycket för mig att smälta.
Ja, men då, och att shamaner blir, att han då han bor ju i LA, han bor nära mig i mitt kvarter. Ja, då kommer det hem en shaman och så sitter de tillsammans och mikrodoserar, och han lär honom då att mikrodosera.
Men vänta nu, så är shamanen, för det trodde jag, min bild av shamaner är ju att de inte är drogkillar eller tjejer igen, utan det är liksom mycket, mycket mer natur. Ayahuasca möjligen. Men det LSD känns ju supersyntetiskt, menar jag. Det är laboratorium.
Fråga mig inte varför. Det är kanske en urban shaman. Det är kanske därför det är mer syntetiskt.
Ja, det är en syntetisk shaman helt enkelt.
Ja, men då precis då som när man hörde att liksom Bergman, om en scen, en föreställning som gick med Dramaten som Bergman hade regisserat, den gick en stund och den fick bra recensioner och så vidare. Men sen gjorde han ju sån här liksom, han dök ju in oannonserat för att kolla, funkar den här föreställningen fortfarande?
Det pjäsen som var bra när jag lämnade över den till publiken, så att säga, vid premiären, är den fortfarande bra?
Ja, och det var ju då så bland annat när han stängde ner den här Misantroperna dagen innan hela ensemblen skulle åka och göra liksom spelaren på Broadway och så vidare.
Skällde ut Torsten Flink över ett bord då en timme.
Ja, men Schamanen dyker också tydligen upp oannonserat, knacka på dörren då och kollar bara så att min kompis mikrodoserar på rätt sätt.
Vänta nu. Så han har någon slags kontrakt med sina kunder som säger, nu är den närmsta tiden är du min, så att säga. Vi har ett samarbete.
Ja, exakt
nu.
Så är det väl lite.
Ja, okej, okay, så jag kan dyka upp om 3 veckor. Det är lite grann som en dopingkoll då, fast på tvärtom, så att säga. Han dyker upp nu ska
Ja, det kan man väl säga. Det kan man verkligen säga. En slags inverterad dopingkontroll.
Men vad menar du allvar? Han kan knacka på dörren och säga så här: "Hej hej, nu ska jag bara säga att allt går bra med mikrodoseraren."
Ja, exakt.
Vilket jävla, vad är det för jobb? Alltså, han åker då runt som någon slags Uber-chaufför mellan hus då och bara kolla läget hos folk.
Ja.
Eller han har en grundkurs först i LSD.
Ja, ja, men man har honom en helg först och man sitter, ja. Och det är väl lite så här, det är väl någon slags kukve-schaman antar jag. Jag har inte sett den här schamanen. Men detta sker. Jag åker till det här stället då i Tulum där liksom rika människor lajvar då schamanlivet, eller åtminstone att vara en del av schamankulturen, samtidigt som de då sprutar massa champagne över sig. Och jag tänker så här: ja, när jag också hörde om, du vet, Burning Man som bara blir större och större, den här festivalen ute i öknen då, utanför LA någonstans, eller om det är Arizona, där man då också lever ut och bejakar liksom andar och man bejakar det övernaturliga under en helg väl, och njuter, tar droger och knullar och så vidare. Men nu då, det började ju som en verkligen underground grej. Nu finns det så här lyx-RVs som kostar flera miljoner under en sån här helg, där de bland annat då man kan beställa så att man
husbilar,
ja. Ja, man kan ha en sommelier på plats under hela Burning Man och så vidare.
Ja.
Och det jag säger, det verkar finnas nu. Tror du att det är under lite apokalyptiska tider kanske? Vi har klimatet som är problematiskt. Det liksom poppar upp konflikter med Iran. Världen är lite skakig, höger, ja, rörelser i Europa. Är det så att vi då graviterar mot det här?
Men handlar det inte om njutning alltihopa? Den här kursen heter ju Inner Pleasure då. Att liksom, det finns en låt av Rufus Wainwright som heter Instant Pleasure, som jag tror var med i någon Adam Sandler-film. Jag vet
ska
inte.
Vi avsluta podden
den? Ska
den
vi verkligen avsluta podden med. Den är otrolig. Jag minns att du och jag såg Rufus Wainwright live på någon skivsignering i LA, en av våra första resor dit. Han var så jävla karismatisk och liksom avspänt, liksom råbögig och underbar. Det kändes som att komma till den stora världen bara att se honom. Men han sjunger om instant pleasure, det vill säga att jag vill ha någonting, jag vill inte ha kärlek, jag vill ha sex, jag vill ha liksom pleasure nu, jag vill ha pleasure nu. Känns det inte som att liksom den här hypereffektiva schamankulturen som inte räcker inte med att det kommer någon med någon diffus naturmedicin? Det ska vara ett laboratorium som ska ta fram den bästa LSD-medicinen.
Men menar du att vi har njutit så mycket under så många år, men nu måste det eleveras? Jag menar, varför kommer det just nu? Jag tänker bara att det finns ju något en fredlig känsla. Kukvemannen kan ju vara en våldtäktsman, men han känns ändå fredlig.
Ja, men absolut. Jag har väl ingen skitbegåvad tes om detta, men jag tror definitivt att det handlar om att det är så här: 1 + 1 + 1 + 1 ska liksom bli 25 000 nu. Jag är beredd att betala det här, jag är beredd att åka dit, jag är beredd att göra det, men jag ska ha så jävla njutning nu, för jag måste passa på, för det kan, vad som helst kan hända precis när
men
som
tror
helst.
Att det kan vara liksom en superdigitaliserad värld också här, trots att då, de har wifi, och det är det jag menar, det här är en bekvämlig besök i någon slags andlig värld.
Vet du vad det här är? Det är någon slags Fodora-shamanism, eller du kan liksom beställa hem tidigare så här: okej, sätt dig på ett plan, åk ner till Peru, sätt dig i en kanot, åk ut 4 dagar i djungeln i Amazonas, där finns det någon shaman som sitter med någon brygd du kan ta, så spyr du först, skiter på dig, sen ser du syner i 12 timmar, det är kanon, sen kan du åka hem igen. Ja, det tar också 5 dagar, men det har folk inte tid med längre. Man vill liksom Fodora hem shamanen till sig själv. Kom hem till mig.
Jo, men då refererar du, då refererar du bara till personen så att säga i Los Angeles. Jag menar,
ja, men det börjar ju där. Det börjar ju med de rika människorna förstås. Sen kommer det ju komma billigare varianter av detta.
Det är ju en bekväm upplevelse. Det finns RVs på Burning Man. Det här är ett superlyxhotell som sen är scenograferat med kukvemän, kvinnor i stringbikinis, rökelse, och det finns ändå en bra wifi, men det känns lite skönare eftersom lösenordet är I am so relaxed.
Ja, men det är ändå någonting som i sista avsnittet av Mad Men, när Don Draper då är helt vilse och lost och han är liksom och cruisar runt i Kalifornien, kommer till någon slags jävla liksom hitta dig själv new age kurs där människorna då är väldigt, väldigt otroligt bra scen ändå, för att han då, folk är så avspända. Det är liksom 1971 motsvarigheten till hotellet du är på, som han upplever, Don Draper, den här karaktären i Mad Men. Och han ser de här människorna och någonting händer med honom. Han snappar upp i den scenen i det sista avsnittet av säsong 7, eller vad fan det är, av Mad Men, snappar han upp någonting. Det här är någonting som är här och nu, inte hela världen, men det här kommer att sprida sig. Det gör då att han kommer på I'm gonna teach the world to sing, reklamfilmen, den ikoniska reklamfilmen för Coca-Cola. Det blir liksom hans livsverk. Han har tröttnat på reklambranschen, men han ser det här. Han liksom ringar in, det här är någonting som är den absoluta framkanten av vad mänskligheten söker efter. Sen är det tidlöst också, det är njutning och det är liksom att hitta sig själv och så vidare. Men det kan vara så att du nere i Tulum då har ditt Don Draper-ögonblick. Du ser människor som har pengar, resurser, som kan göra saker som sannoliken de flesta människor inte har råd med än. Men de gör den här dyra varianten av den här typen av shamanjutning nu. Men om 4 år kan det vara så att det här är mycket mer Fodora-kompatibelt. Då kan du få de här ingredienserna fast mycket billigare.
Ja, men precis, de vill inte tumma på bekvämligheten. Och det finns naturligtvis en jättebusiness i det här. Jag kan verkligen tänka mig att det är stressade liv, digitalisering och så vidare så här. Vi hatar digitalisering, men vi vill ha bra wifi. Men bara för att den är döpt till I am so relaxed, lösenordet,
så känns det knappt som att det är wifi.
Exakt. Och, det här, och jag tror att det är så här, det här kanske också är döden.
Men det kan vara så, det kan vara så att 2% av mänskligheten har råd med den där typen av hotellvistelse som du beskriver nu. Så kan det mycket väl vara. Men jag tror att det där kommer vara så åtråvärt och det är så tillgängligt alltihopa. I och med att det går att syntetisera LSD, det kan du inte riktigt göra med de här Peru-upplevelserna när du ska ta dig ut i djungeln. Men genom att du kan skapa LSD i ett labb, folk kan komma hem till dig, du kan beställa det via en app kanske, folk kan komma hem och mikrodosera. Så den här typen av shamanistisk njutning kommer att kunna vara lite mer varmans egendom inom några år. Det är min teori.
Det måste vara kul, det måste finnas vintage Dom Perignon champagner som man kan spruta ut. Det måste gå flyga enkelt dit. För tidigare kanske den här typen av upplevelser gör att man får skit under naglarna. Det ska man ju inte få. Det är inte den här klassen, samhällsklassen, beredd att göra. Jag minns när jag med mina föräldrar tvingade iväg mig på en sån här helg i det andliga lugnets tecken på något jävla kloster i Mariannelund utanför Stockholm. Då vi bara skulle sitta och ta det lugnt och vara tysta i den här.
Hur gammal är du då?
Men kanske 10 år, det är helt ofattbart att de gjorde det med mig.
Fy satan, vad tråkigt.
Det är helt sjukt hos systrarna i Mariannelund, som pappa sa. Det var ju nunnor då. Som gick dem runt och pratade tyst med varandra, du vet. Ja, jag ställde upp. Så gör man med sina
barn. Du var ju ett väldigt hyperaktivt barn som din mamma satte i koppel för du var så svår att hålla koll på. Du måste ju, de kanske tänkte att du skulle botas då på
något. Nej, jag vet inte fan. Det var väl att jag skulle liksom uppleva någonting då. Men jag menar, den typen av andlighet är ju så avskalad och trist. Men nu har man då skapat någon slags Saint-Tropez-andlighet här.
Återigen, där ja. Och det är inte tillgängligt för någon nästan. Men jag tror ju att det kommer. Det där är så attraktivt för folk nu att man kan maxa, även om man inte kan hyra liksom en husbil på Burning Man för 2 miljoner med en sommelier. Det har ju liksom ingen råd med. Men det kommer att komma billigare Fodora-varianter av det.
Ja, men inte bara Fodora-varianter. Jag tror också att vet, när man som förälder åker till den här Bamseklubben, vilket jag tycker låter helt fantastiskt. Ja, okay. Jag känner ibland sån jävla sug efter att åka på Bamseklubben. Eftersom, jag tror du som sa det någon gång, när barn är lediga så betyder det ju att liksom allt blir jobbigare för föräldrarna. Ja. Det är inte semester, utan det är jättejobbigt att vara förälder när barnen är lediga och har sin...
Ja, men jag hade en sån episod här under hösten när det var sånt här läslov då, som höstlovet numera då kallas. Och mina barn ville ju inte åka med mig och min fru och barnet. De vill inte åka med oss. De vill åka till Gotland till mormor, för där kan man springa in och stall. Det finns hästar och man kan hjälpa till att mocka skit och så vidare. Men då åkte vi i alla fall iväg. Och då var det några som muttrade då, som jag jobbar med, så här, men fan, så, barnlösa människor så, men om era barn åker till Gotland till mormor, varför är ni lediga då? För ni, då är det ju inte läslov, för ni behöver inte vara med dem. Och då sa jag bara, nej, för att vi har barn. Och det är skitjobbigt att ha barn. Så att när det här dyker upp som en lucka för oss, då tar vi den. Vet du varför vi förtjänar det? För att vi har barn. Om man inte har barn, då fattar man att det är jobbigt. Det är 51 veckor per år. Då kan man bara ta den här bonusen när man ser den. Och vi har läslov också, för att vi har barn.
Ja, och just för att säga att det är därför jag tycker Bamseklubben verkar så genialisk. Man åker ner, man kan dumpa barnen hela dagarna, och så kan man ägna sig åt sist. Och jag säger, åt sitt. Och jag säger, jag tror inte det kommer ta länge innan den här typen av kuk-v-shamanism dyker upp där. Så att när barnen är på Bamseklubb så kan man ta...
Man måste ändå fortfarande särskilja. Det måste liksom vara en kinesisk mur ändå mellan Bamseklubben och kukvishamanismträdet. De värdena får aldrig
absolut,
mötas.
Men tror du inte på den typen av liksom folklighetsifiering av
det här
ändå?
Du har rätt i att Bamseklubben och kukvishamanismen kan finnas på samma resort. Den typen av resort som farmor och farfar åkte till back in the day på 80-talet, där farfar skällde ut folk till höger och vänster och farmor gömde sig. På den typen av resort kan kukvishamanism möta Bamseklubben, men världarna får aldrig mötas. Minns du man vi besökte i Florida? Vi pratade om honom ibland, Steve Sippek, som bodde med tigrar och lejon. Han hade ett sinnrikt system för att då tigrarna och lejonen inte skulle kunna komma åt honom när han inte ville det.
Han var lite gammal, någon slags analkande demens. Han hade inte riktigt koll.
Och vid något tillfälle så ville han ta in en tiger, stor tiger, i rummet där vi var. Han sa just hide behind the TV set. Då står vi bakom en TV. Det är liksom galenskap.
Så gammal tjock, stor tjock TV.
Ja, men så här, om tigern vill ha oss nu har vi liksom inte en chans, för att en TV finns i samma rum som den här. Men han hade då ett sinnrikt system som då i teorin gjorde att han kunde lita på att om han inte ville komma i kontakt med de här vilda djuren, eller halvvilda djuren, farliga djuren, då slapp han det. Samma typ av liksom så här face recognition system måste ju finnas på den här resorten, så att inte barnen springer in i kukvishamanism.
Men du måste ju öppna den där sikta mot stjärnorna dörren. Du har lämnat barnen på Bamseklubben och sen öppnar du dörren, möts liksom en stor tjock kassavalvsdörr, och så går du in i den här shamanvärlden då.
Gud.
Men bara avslutningsvis, det som då sker naturligtvis är att i samma sekund som det här som den här folklighetsifieringen pågår, så är
den kommer att ske, den sker.
Nej, men ja, den är på väg.
Det är i framkanten. Du har besökt framkanten nu. Kom ihåg vad ni hörde det först, men det är ju inte sannoliken inte vad man ser egentligen.
Nej, men då kommer ju den här riktiga shamanismen, riktiga andlighets resandet, det kommer ju försvinna. För jag tror, om det var du som sa det till mig, att Summer of Love, när var det? 69. 68?
67, ja 67 kallas
det. Ja, men precis, men det var väl någon som sa att den typen av liksom hippierörelsen i San Francisco dog året innan i princip.
Ja, men då hade folk redan börjat knarka ihjäl sig och dö som flugor. Det finns en mytisk berättelse om när George Harrison besöker då San Francisco sommaren 66 eller 67, och tänkte, fan vad kul, nu ska jag komma till Sambra, det här har jag hört mycket om. Det enda han såg var liksom pundare som låg liksom med sprutor i armarna. Det var liksom, det var över redan.
Ja, men och sen spreds ju den här hippierörelsen över världen, men den blev också liksom lite dyrare. Det började
Man kan
liksom
säga San Francisco 1965 är Tulum då kanske 2019.
Det började väl ganska snabbt då säljas på liksom, Hennes och Mauris började sälja liksom hippie-influerade kläder och så vidare. Så det vill säga, det är väl slutet på någon slags riktig andlighet.
Ja, men och på samma sätt, ja, men några år senare upptäckte liksom den verkligheten, så Don Draper upptäckte då människor som sökte sig själva, och New Age-rörelsen i Kalifornien spred det via Coca-Cola. Det liksom, bokstavligt talat blir det reklamfilm av alltihopa. Allting blir ju en t-shirt förr eller senare. Det blir PR och reklam av alltihopa. Det kommer det även bli av
och
det här.
Jag vet inte om jag kommer sakna den autentiska shamanismen och andliga spiritual kukv-genren. Jag har inte varit en del av den, så jag kommer inte sakna den. Så är det. Ja, det bästa med det där hotellet var att det fanns wifi. Hörrni! Ni har lyssnat på Filip och Fredriks podcast ytterligare en gång. Och Alla mot alla är redan igång och rullar igen. Detta uppskattade tv-program, vi är så lyckliga över att vi får göra det.
Måndag till torsdag, det är så jävla mycket härliga tävlande. Det är spännande match, det är så otroligt mysig stämning. Kom och titta på oss, titta gärna på programmet på tv eller på Dplay. Och missa inte vår nya serie då, Gåshud, som vi lägger ut varje måndag morgon. Läggs ut ett nytt klipp, vi pratar om detta då. Klipp som ger oss oerhört starka känslor. Man får den här liksom flyktiga, underbara, nästan shamanistiska känslan av, ja, livet är värt att leva ändå. Det är klipp från hela världen.
Det är någon slags ny spännande shamanism kanske. Man får gåshud för att något är så vackert, eller för att något är så rörande.
Saker och ting som vi har en tendens att helga även i podden, det vill säga saker som gör att livet känns värt att leva. Och det är det, att ni är med oss. Nu ska vi lyssna på ännu en anledning till att leva livet, och det är Rufus Wainwright med den eminenta Instant Pleasure. Vi hörs om en vecka. Hej! Hey.